Det är Paulus som skriver till församlingen i Filippi. Och det är från det tredje kapitlet, verserna 12 till och med 14. Inte som om jag redan hade gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
Under hösten ägnar jag 5 predikningar åt att gå igenom Filipperbrevets 3:e kapitel. Här finns nämligen ett porträtt av vad man skulle kunna kalla för ett betydelsefullt liv. Utgångspunkten i de här predikningarna har varit och är att vi alla har fått ett liv. Vi har fått en chans att leva ett liv som verkligen betyder någonting för den här staden och för det här landet och för den här världen och för Guds ära. Och parallellt med detta så utgår vi också från att Gud verkligen vill och Gud kommer att resa upp ett folk vars liv har betydelse för hans ära i den mänskliga historien. Att Gud kommer att bli känd, älskad och ärad. Och i varje generation så reser han upp män och kvinnor som han vill använda för detta höga syfte. Och att han vill därigenom resa upp ett folk som han sänder in i ett liv som har en mening som är mycket större än dem själva. Och den underliggande frågan då i alla dessa predikningar är om du vill vara en del i detta folk. Om du är en av dem som lever ett liv som verkligen betyder något. Eller om du lever ett liv som på den yttersta dagen kommer att kallas för bortslösat på denna världens skatter. Och jag har utifrån texten i Filipperbrevet 3 lyft fram ett antal karaktärsdrag som är kännetecknande för ett betydelsefullt liv. Först har vi sett att den som lever ett sånt liv skattar Kristus framför allt som denna värld har att erbjuda. Där Kristus är det högsta. Han är pärlan, skatten i åken för vilken det är värt att sälja allt och följa. Och därefter har vi sett att den som lever ett betydelsefullt liv förlitar på att Kristus ska förse dem med allt de behöver. Och nu kommer vi till det tredje karaktärsdraget som vi alltså ser i de här 3 verserna. Och det är att den som lever ett betydelsefullt liv jagar medvetet mot målet. Jagar medvetet mot målet. Paulus säger i vers 12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus. Det är intressant här att se hur Paulus uttrycker sig när han säger att han jagar efter att gripa det. Det är ett starkt ord och det är precis samma ord som han använde i vers 6 tidigare när han talar om hur han förföljer församlingen. Tidigare jagade han den kristna församlingen men nu jagar han målet för att vinna segerpriset i Kristus. Paulus har alltså genomgått ett paradigmskifte här, en fullkomlig förvandling. Tidigare kämpade han i egen kraft för att samla religiösa meriter och han jagade efter att störta den kristna församlingen som han ansåg var en avfällighet och som var ett hot mot den rena judiska läran. Och han ansträngde sig till det yttersta. Han säger, ingen kunde mäta sig med honom i fråga om iver. Han jagade och han jagade. Men nu har något monumentalt hänt honom. Han har gripits av Kristus. Han har funnit det som är långt mer värt. Nämligen kunskapen om Kristus och Jesus. Och han räknar allt det tidigare som skräp för att vinna detta. För att vinna Kristus. Han har insett att det inte finns någonting som han kan göra i egen kraft. Utan allt han gör nu är Kristus som gör genom honom. Allt är av Kristus och allt är till Kristus. Och allt Paulus önskar är mer av detta, mer av Kristus. Han jagar mot detta. Och sen tar han det ett varv till och betonar en gång till den här monumentala skillnaden från tidigare. Han jagar efter Kristus eftersom han själv har blivit gripen av Kristus. Och här har vi den mest grundläggande anledningen till varför Paulus jagar efter Kristus och varför vi ska jaga efter Kristus. Nämligen att Kristus har ju jagat oss. Han har gripit oss först. Det är därför vi är här, vi som kallar oss kristna. Det är därför vi är de vi är. Må Gud hjälpa oss att aldrig komma över det faktum. Att aldrig liksom komma över ofantligheten i det faktum att han har tagit oss till sig och kallat oss för sina. Må vi aldrig glömma höjden och bredden och djupet av de murar som han har rämnat, av de barriärer som han har forcerat för att nå fram till oss. Vi har vunnit Kristus, som Paulus skulle uttrycka sig här. Och varför? Därför att han har vunnit oss och friköpt oss med sitt eget blod, med sitt eget liv. Han har jagat oss. Han har fängslat oss med sin nåd. Och här har vi liksom hela drivkraften. Vi håller ingenting tillbaka i vår jakt efter Kristus. Eftersom han inte höll någonting tillbaka i sin jakt efter oss. Vi strävar efter att gripa honom eftersom han först har gripit oss. Och därefter så använder Paulus språk från idrottsvärlden för att beskriva hur målinriktad han är. Och det här är ju inte enda gången han gör det i Nya testamentet. Flera gånger så återkommer Paulus koppling mellan det kristna livet och bilden av att löpa ett lopp. Han säger till exempel i Apostlagärningarna 20, ni vet detta ödesmättade kapitel där han ger ett avskedstal till de äldste i Efesos, i församlingen i Efesos. Och han säger så här i vers 24: men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Eller när han kommer till slutet av sitt liv och skriver ett personligt brev till en unge Timoteus i andra Timoteusbrevet, så säger han i kapitel 4, vers 7: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Han framställer sig som en löpare som håller blicken obevekligt fäst på målet som är Kristus själv. Obevekligt fäst på målet. Och så ser vi de här verserna. Just det här karaktärsdraget hos den som vill leva ett betydelsefullt liv, att man jagar medvetet efter målet. Och nu vill jag ägna återstoden av den här prediken. Det var en ganska lång inledning, men jag vill lyfta fram två stycken kvaliteter, två stycken särdrag, egenskaper hos, som det här andra karaktärsdraget vilar på. Alltså den som vill jaga efter målet medvetet har två stycken egenskaper som det vilar på. För det första, en helig otillfredsställelse med mållösheten. En helig otillfredsställelse med mållösheten. En egenskap hos den som medvetet jagar mot målet är en frustration, en otillfredsställelse med den här planlösa vandringen som inte leder någon vart. Och jag vill bara direkt fråga alla här inne som vill följa Kristus. Bär du fram dig själv som ett levande offer att förtäras i obeveklig efterföljelse av honom? Handlar ditt liv om Kristus mer än något annat? Eller var det länge sedan du jagade efter honom? Paulus säger, jag har inte nått fram än. Jag har inte gripit det. Jag har fortfarande lång väg att gå. Vänner, hör, det här är Paulus, författaren till många brev i Nya testamentet. Han säger, jag har så mycket mer att upptäcka i min jakt efter Kristus. Och jag vill ha mer och jag är otillfredsställd som det är nu. Inte så att jag har funnit att Kristus är otillfredsställande. Tvärtom, jag har funnit Kristus vara så tillfredsställande att jag inte kan få nog av det. Jag vill ha mer och mer och mer av honom. Så jag jagar honom. Jag förföljer honom av all min kraft. Paulus. Vänner, är det här en bild av din efterföljelse? Jag har ställt frågan till mig själv. Och jag vill uppmana dig att göra detsamma. Må Gud bevara oss från att luta oss tillbaka i en monoton, banal, likgiltig religiös aktivitet som saknar glöd eller som saknar riktning. Författaren, predikanten Aidan Wilson Tozer, han skriver så här: allt i vår tid har kommit att handla om den inledande händelsen då vi tar emot Kristus i våra hjärtan, ett begrepp som för övrigt inte finns i Bibeln. Och vi förväntas inte därefter att längta efter någon ytterligare uppenbarelse av Gud för vår själ. Kristus kan tas emot utan att skapa någon särskild kärlek till honom i mottagarens själ. Mannen är frälst, men han är varken hungrig eller törstig efter Gud. Faktum är att han blir upplärd att vara nöjd och uppmuntras att nöja sig med lite. Vi har snärjts i snarorna av en falsk logik som insisterar att om vi har funnit honom behöver vi inte längre söka honom. Men dra nära historiens heliga män och kvinnor och du kommer snart att känna hett i deras längtan efter Gud. De grät efter honom. De bad och kämpade och sökte honom dag och natt i tid efter tid. Och när de funnit honom var det allt ljuvare eftersom de sökt honom så ivrigt. Där slutar citatet. Det är möjligt för oss, vänner, att ta emot Kristus i vårt hjärta, vad det nu betyder, och till och med hopp pass på honom för vår frälsnings skull. Och kanske göra upplevelser. Och sen ändå leva i en sorts namnkristendom. En sorts praktisk ateism. Utan att överhuvudtaget söka efter honom. Men det är ju helt främmande för Bibeln. Här har vi Paulus som säger, mitt liv utgjuts som ett drickoffer. Och han uppmanar oss att göra detsamma. Han är inte nöjd med en bekväm eller en lagom kristen tro som inte har någon riktning. Det är oftast, tror jag, jag stödjer mig på några giganter här, jag behöver kanske inte citera dem alla, men det är oftast i andlig stagnation som syndens frön mår som allra bäst. Så fort vi vaggas in i en viljelös, riktningslös dimma, så är vi helt ofarliga. Vi nöjer oss med ingenting och framställer det till och med som en måttfullhetens dygd och andlig mognad. när det i själva verket handlar om lättja och andlig död. I C.S. Lewis bok som heter Från helvetets brevskola så skriver den erfarne demonen onkel Tumskruv. Han skriver brev med råd till den käre Malört, en mindre erfaren demon som kämpar med att förleda en person som nyligen har kommit till tro på Kristus. Och när vi kommer till det 12:e brevet så förstår vi att det har gått ganska bra för Malört, och onkel Tumskruv inleder brevet med att gratulera honom till framgångarna. Ja, ni ser, det är så ett omvänt perspektiv här. Så när brevet säger att någonting är bra så betyder det för en kristne att det är dåligt. Bara så att du uppfattar den grejen. Och så säger han till honom, bli inte övermodig nu. Det är viktigt nu, när du har vunnit en seger. Det är viktigt att förbli subtil. Patienten måste tro att de beslut som har lett fram till den här kursändringen, som liksom har fört honom bort ifrån trons väg, det är beslut som är betydelselösa eller som inte är definitiva, som man kan ändra på lite senare. Och därför tycker Tumskruv att det är bra att patienten fortsätter att gå till kyrkan, eftersom det kan ge honom känslan av att han är en person som har lagt sig till med några nya vänner och några nya förströelser, men egentligen ändå är fortfarande samma person som han var innan han kom till tro för några veckor sedan. Och det är viktigt att få patienten nu att försaka sin bibelläsning och försaka sin bön. Och få honom att känna lite dåligt samvete för det här, så att han liksom drar sig för det ännu mer. Och det leder till, säger onkel Tumskruv, att det snart behövs inte ens en bra bok som han tycker om för att distrahera honom från det här. Det räcker med en spalt annonser i gårdagens tidning. För att få honom att dra sig undan de här livsfarliga sakerna som bön och bibelläsning. Och jag citerar honom nu. Du, alltså Malört, du kan få honom att öda sin tid, inte bara på samtal om saker som intresserar honom med folk som han tycker om, utan också på samtal om ämnen som han tycker är tråkiga med folk som han inte intresserar sig för. Du kan få honom att i långa tider i sträck göra absolut ingenting. Och han fortsätter, intigheten, alltså det här tillståndet av att göra ingenting, är en mycket stark makt. Stark nog att få en man att förspilla sina bästa år, inte i ljuva synder, men på att, utan att han vet varför, låta sina tankar håglöst fladdra omkring, kring han vet inte vad. Med att tillfredsställa en nyfikenhet som är så svag att han blott till hälften är medveten om den, med att sitta och trumma med fingrarna eller småsparka eller vissla melodier som han inte tycker är vackra, eller med att irra runt i en lång skum labyrint som inte ens rymmer några element av lusta eller ärlyssnad som krydda, men som det arma kräket är för viljesvag och velig att rycka sig upp ur när någon tillfällig idéassociation har lett honom in i den. Jag hörde att jag kanske läste för fort här nu. Men om du uppfattar det så uppfattar du det. Vagga in patienten i ett sorts tillstånd av grådassig dimma utan riktning eller mål. Och låt honom styngas lite av ett dåligt samvete så att han drar sig ännu längre in i den här dimman. Men så, vänner, så ska det inte vara bland oss. Låt oss jaga efter Kristus. Låt oss rikta vårt hjärta och vår själ och vårt förstånd efter att söka honom. Han är ju oändlig. Vi ska tillbringa hela evigheten med att utforska, upptäcka mer av honom. Vi vore väl dårar om vi bestämde oss för att vi har redan funnit honom och då finns det inget mer att finna. Och det leder oss in på den andra punkten. Den andra egenskapen hos dem som medvetet jagar mot målet. Och det är just en obeveklig målinriktning. En obeveklig målinriktning. Det första var en otillfredsställelse med mållösheten och det andra nu en obeveklig målinriktning. En målinriktning som präglar våra liv. När Paulus kommer till mitten av den 13:e versen så säger han: men ett gör jag. Och det är en lite märklig grammatisk konstruktion här. För det blir liksom ett tvärtstopp. Och vi har markerat det i översättningen med ett kolon. Ett gör jag. Ett. Det finns en sak, en enda som fängslar mig, som upptar hela mitt väsen. Och det återkommer här och där i Bibeln, talet om detta enda. Jesus säger: du rike yngling, du saknar en sak. Och när han talar med Marta som gjorde sig så många bekymmer och oroade sig, så säger han: Marta, Marta, ett är nödvändigt. Eller psalmisten i den 27:e psalmen: ett begär jag, ett enda. Mannen som var blind och som de ut, som fariseerna och de skriftlärde korsförhörde flera gånger, han säger: ett vet jag. Vi lever, vänner, vi lever i en värld av många saker, och vi har mängder av saker som upptar vår uppmärksamhet, och våra liv upptas av jakten på många saker. Vi är upptagna människor och vi har evinnerligt svårt att hitta tid. Och jag vill påminna oss alla att vi kan leva våra liv i jakt på otaliga saker. Vi kan sträva efter otaliga mål och vi kan vinna dem alla. Men till sist så kan vi ändå inte ha åstadkommit någonting av evigt värde. Men det finns en sak som räknas. En enda sak som räknas. Och det är Kristus. Ett gör jag, säger han. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Jag har en riktning som jag aldrig tänker kompromissa med. Den är obeveklig. Jag vill vaka över min relation till Kristus. Jag vill vaka över min bibelläsning. Jag vill vaka över den dagliga bönen. Över umgänget med alla de heliga. Jag tänker inte låta mitt liv rinna iväg. När Nehemja i Gamla testamentet, han kom ju till Jerusalem för att bygga upp stadens murar. Och han var ju motarbetad från första stund. Gång på gång så utsattes han för olika komplotter. Mäktiga män försökte locka honom bort från arbetet. De säger: kom Nehemja, kom och förhandla med oss. Kom och sätt dig i de fina hallarna och umgås med oss. Och låt oss tala liksom man till man emellan här nu. Och Nehemja svarar på dessa brev gång efter gång: jag har inte tid. Jag har inte tid. Jag har ett uppdrag här. Jag har någonting att göra. Så då skruvar de upp hettan lite. De börjar sprida ut falska rykten om honom. Rykten som skulle kunna kosta honom livet. Eftersom liksom, Nehemja tänker utropa sig själv till kung. Han är ett politiskt hot här helt plötsligt. Kom Nehemja, kom till oss. Kom och dementera de här ryktena. Kom och säg att det inte är sant. Kom och förklara för oss. Och Nehemja vägrar. Jag har ett mål. Jag har ett uppdrag. Och då mutar de judiska profeter som ska komma till Nehemja och profetera och säga: Nehemja, Gud säger till mig att du kommer att bli mördad i natt. Kom och lås in dig här i templet. Vi vet att det innebär en synd för dig, men lås in dig här i templet och klara livhanken. Och Nehemja förstår ingenting. Han bara: skulle en man som jag ta till flykten? Och så säger han sen: jag insåg nu, han säger det i texten, jag insåg att profeten här var inte sänd av Gud. Han försöker att rycka mig av, att liksom distrahera mig från målet. Jag har haft anledning, jag ska försöka lugna ner mig lite här. Jag har haft anledning att fundera en hel del på de här, alla dessa gånger som Nya testamentet talar om det kristna livet i termer av krig. Det återkommer ju den här bilden att vara kristen är som att vara soldat i en armé. Och det finns ju klara kopplingar mellan bilden av att vara soldat i en armé och att löpa ett lopp. Båda är obevekligt inriktade på målet. Jag har levt med de här texterna. Och när jag läser de här texterna så kan jag inte undgå att tänka att vår variant av det kristna livet inte alls verkar befinna sig i någon sorts krigstillstånd. Vår variant liknar mer, tycker jag, det vi får efter att vi har haft fred i hundratals år. Och det vet ju vi svenskar rätt mycket om. I kriget så blir varje resurs tillvaratagen för att fullborda uppdraget. I fredstid så är det bekvämlighet som gäller. Då kan man kosta på sig att kritisera sin broder och säga du är inte snäll mot mig. Eller varför får inte jag det här, Gud, allt det här som jag vill ha. 1936 så sjösattes den sägenomspunna oceanångaren Queen Mary. Påminner en hel del om Titanic men är ännu större. Hon byggdes som ett lyxskepp. Ett enormt lyxskepp för förmögna dignitärer att njuta av på sina resor över Atlanten. 3000 passagerare fick plats och man kunde njuta av 1936. Man kunde njuta av badbassänger, restauranger, bibliotek, tennisbanor, föreläsningssalar, en musikstudio 1936. Allting i yttersta toppklass. Yttersta toppklass. Men så kom andra världskriget. Och under 6 år av andra världskriget så gjordes det här skeppet om. Från att vara ett lyxfartyg till att transportera soldater. Så tidigare rymde båten 3000 passagerare. Helt plötsligt så ryms 15 000. Hela skeppet vändes ut och in för att anpassas efter krigets uppdrag istället för förströelse. Istället för stora lyxsviter fanns nu små hytter med våningssängar i 8 våningar. Vilken av bilderna, av de här bilderna, tycker du är den mest träffande beskrivningen av vår kristenhet idag? Vilken är den mest träffande beskrivningen av våra liv som kristna? Av våra familjer? Av våra boenden? Våra församlingar? Ja, jag har en smärtsam, smygande känsla av att vi lutar mer åt lyxfartyget. Trots att vi är ett tynande släkte, vi som kallar oss kristna, vi roar oss själva till döds. Men vad skulle hända om vi fäste blicken på målet och anpassade våra liv utifrån det? Vad skulle hända om vi begrundade det faktum att vi idag har minst 5 miljarder människor på vår jord som är på väg mot en evighet utan Kristus? Om vi begrundade det faktum att idag, söndagen den 25 oktober, så dör 30 000 barn. Antingen av hunger eller av sjukdomar som man kan bota med ett enda billigt piller. Vad skulle hända om vi tänkte, vi tänker inte använda det här skeppet längre för vår egen bekvämlighet. Vi tänker inte sitta längre och plaska med fötterna i poolen. Istället tänker vi vända ut och in på varje kvadratcentimeter för att ge det en inriktning, ett mål, för att fullborda det uppdrag som ligger framför. Somliga av oss minns, många av oss kanske minns, en av kvartsfinalerna i fotbolls-VM 1986 i Mexiko. Mellan Argentina och England. En match där en fullkomligt briljerande Maradona gjorde 1-0 genom att nicka in bollen med handen. Men det som jag tror att de flesta minns är 2-0-målet. Där Maradona tar bollen en bra bit in på sin egen planhalva och sätter en rasande fart mot motståndarens mål och fintar bort den ena engelsmannen efter den andra. Går igenom mittfältet och backlinjen och till sist också målvakten och smäller in bollen i öppet mål. Ett helt galet mål som jag minns 29 år senare. Och det ser så enkelt ut. Och det visar ju vilken enastående fotbollsspelare han var. Han sprang med bollen mer än halva planen i full fart med perfekt kontroll. Men om vi nu föreställer oss att Maradona, när han passerar mittlinjen, skulle få ett infall att han kanske skulle ställa sig och posera lite för journalisterna. De hade ju korta, tajta kortbyxor här. Han har ju stora benmuskler. Han kanske skulle stå och liksom visa upp sig lite. Få en bra bild. Eller vad skulle hända om han, när han närmar sig straffområdet, skulle bestämma sig för att kanske skulle ta en tupplur här i gräset. Det är ju en fin dag trots allt. Eller om han kom på att den där Batista på mittfältet, det är en störig typ. Honom har jag alltid stört mig på. Nu tänker inte jag vara med längre. Nu går jag av planen. Vi skulle ju säga till honom förstås att, men du missar ju poängen totalt. När matchen står och väger och du har ett enda uppdrag, nämligen att föra laget till vinst, så blev du distraherad och du missade målet. Alla de saker som du satsar på, är det saker som du tydligt ser ligger i linje med ditt kristna liv? Om det till exempel är en stor sak för dig att bilda familj, att satsa på familjen, är det för att fostra efterföljare som du sänder och som kommer att förändra världen? Eller är det för att du ser fram emot goda familjemiddagar och många barnbarn? Ligger det i linje med vad Gud har kallat dig till? Eller är de här sakerna som du lever för någonting som distraherar dig ifrån uppdraget? En annan fråga som jag skulle vilja ställa så här i avslutningen är: arbetar du målmedvetet med att skapa goda vanor så att du får se mer och mer av vem Jesus är? Har du regelbundna tider för bön och bibelläsning? Lämna inte ditt förstånd på hyllan. Tänk och arbeta utifrån detta. Har du människor i din närhet som du delar tron med och som kan stötta dig och hjälpa dig i din kristna vandring? Vänner, det kristna livet är inte ett 100-meterslopp som man springer en förtätad kväll när lovsången är stark och liksom stämningen är på topp. Det är ett maraton. Det kristna livet är ett maraton och det vinns med målmedveten uthållighet som formar vår karaktär. Det vinns med mod som glömmer vad som ligger bakom och som sträcker sig mot det som ligger framför. Och det vinns, vänner, alltid i gemenskap med andra kristna. Så låt oss vara ett folk som lever ett betydelsefullt liv, som jagar mot målet och som bär på en helig otillfredsställelse med mållösheten och istället låter våra liv präglas av en målinriktning. Amen. Fader, Fader, det är lätt att titta på Paulus och se att han målar upp ett ideal som är ouppnåeligt. Det är lätt att bli avskräckt och modbruten. Men jag ber, Fader. Jag ber för mig själv och jag ber för församlingen här att det inte skulle bli fallet. Jag ber om en himmelsk inspiration. Jag ber att du uppenbarar så mycket av dig själv. Att du ger oss så mycket av din sötma, av din tillfredsställelse. Att vi får inse att detta är värt att leva hela sitt liv för. Himmelske Fader, låt oss få vara ett folk som det inte är någon tvekan om vart vi är på väg. Vad vi lever för, vad vi vill. Låt oss få vara ett folk som ständigt klättrar på det berg som är ditt majestät. Fader, vi kan naturligtvis inte detta i vår egen kraft. Utan jag ber att först och främst skulle Kristus gripa oss. Och påminna oss om vilken verklighet det är vi är insatta i. Och jag ber om en gemenskap här som uppmuntrar varandra. Som sporrar varandra. Att inte stagnera utan att söka sig vidare och få upptäcka mer och mer av dig. Herre, du har skapat oss till dig och vårt hjärta är rastlöst tills vi finner vila i dig. Du har skapat oss för att ära dig och njuta av dig för evigt. Och jag ber, Fader, om en församling som inget annat vill, inget hellre vill än att leva i ljuset av detta. Amen.